vad har du haft för dig?
Ingenting. Alltså det är ju, jag är helt pandemiisolerad har jag varit i stort sett. Och det är som att jag har satt precis allting på vänt.
Ja. Har du tråkigt?
Fruktansvärt tråkigt. Alltså jag är så uttråkad.
Ja.
Du då? Du har levt på som vanligt.
Ja, lite väl kanske.
Men du har inte fått covid?
Nej, jag har inte. Nej. Och nu är jag vaccinerad.
Ser alltså, man på?
Den har inte kanske kickat in än.
Ja, men du har fått en dos.
Ja, jag har fått en dos. Ja. Mm. Men, och då kan vi ju podda.
Mm, verkligen. Mm. Ja, ja, och jag har inga symptom.
Är det typ första gången du lämnar Västernorrland?
Sen jag var hos dig sist och poddade. Ja.
I höstas. Mm. Det är liksom, och det är andra gången på hela pandemiåret då, som du lämnar Västernorrland.
Ja.
Jäklar, Sofia. Vilken... Mm. Vilken heder.
Vilken karaktär.
Ja, verkligen. Men har du munskydd och visir och grejer när du går ut i Sundsvall?
Nu har ju vi såna här regionala restriktioner. Mm. Att man ska ha munskydd på offentliga platser inomhus, matbutiker och sådär. Och då har jag det för att jag följer restriktionerna. Men jag hatar munskydd.
Mm.
Jag går verkligen inte omkring med det där jag inte måste. Men alltså, jag är bara försiktig så här. Ja, men jag har följt råden. Jag umgås med en liten coronabubbla som jag räknar som min familj och inga andra. Och
det har ju gått bra.
Ja,
du har inte heller blivit sjuk.
Nej, nej. Mm. Och jag är försiktig när jag uträttar ärenden och jag jobbar hemifrån. Och, ja.
Ja.
Sen är det ju det att det finns ju som ingenting att göra heller.
Nej, det gör det ju inte.
Nej.
Nej, inte mycket. Men jag har inte varit oförsiktig heller, tycker jag. Jag har ju mest liksom bara försökt ha ett fungerande arbetsliv liksom, med allt vad det innebär. Sådär.
Ja, mitt arbetsliv funkar ju rätt bra hemifrån. Det jag kan känna som börjar bli lite tungt, det är ju den här bristen på liksom intellektuell stimulans som man ändå får när man träffar, alltså framförallt när man är ute och träffar nya människor och bara får liksom en 5 minuters anekdot om någonting som får en att tänka till. Sånt. Ja, det kan jag sakna.
Ja.
Jag känner mig lite så här fast i mitt eget huvud.
Mm. Men nu är du här.
Mm.
Och då tänkte vi att vi skulle prata då om lite olika saker. Ganska typiska Norrlandspodden-ämnen, måste man ju ändå säga.
Det eller kan hur? Vi ju säga. Vi kommer prata en liten så här recap om liksom lite covid- och vaccinsituation. Och sådär. Men också vad det har lett till i form av turismen i Norrland, hur den påverkas. Ja. Distansarbete, folk såna som grejer. Flyttar.
Ja. Och så lite grann om Sametinget som går till val idag. Och sen skogsdebatten som är liksom hetare än någonsin.
Och det är väldigt många trådar.
Ja.
Det finns mycket att prata om, skogen.
Ja. Mm. Så vi kör väl igång med det.
Mm.
Men du, när vi poddade senast då i höstas, och det, alltså till att börja med så måste man ju säga att det har varit så gulligt att det faktiskt ändå är folk som hör av sig nästan varje vecka och bara så här, när kommer nästa avsnitt?
Ja, jag har till och med fått någon ny Patreon fast vi inte har poddat på månader.
Ja, nu har jag anmält mig, så nu får ni fan ta och podda. Liksom. Ja. Ja, men det blir man ju glad för, och det gör ju att det liksom känns också som att att våra analyser eller våra prat om de här sakerna kanske ändå fyller någon funktion. Liksom.
Ja, så uppenbarligen så är det ju så.
Ja.
Och vi kanske bara ska förtydliga också att vi trivs inte och funkar inte med att podda på distans.
Nej.
Vi vill befinna oss i samma rum.
Nej, vi gjorde ju försök med det, men det kändes liksom avigt, tycker jag.
Mm. Och på grund av omständigheterna så har det varit svårt att få till då.
Ja.
Mm, men nu är vi här. Ja.
Sen jobbar vi ju båda två liksom också ganska mycket. Jag menar, Ja. Vi har inte tid när som helst liksom heller. Så. Men när vi pratade sist i alla fall i höstas, då pratade vi ju ganska mycket om, vad ska man säga då, pandemins positiva aspekter på liksom demografin eventuellt då. Och liksom vad det hade lett till, och vi summerade lite grann hur sommaren hade känts, för det var ju ett enormt uppsving förra sommaren för just Norrlands semestrar, och det strömmade folk ut i den svenska naturen, och de norrländska naturreservaten, det var ju parkeringskaos liksom vid Skuleberget.
Ja, ja. Det har de ju försökt att fixa till inför i år då, parkeringarna vid Skuleberget, men inte bara det. Och det tror jag inte vi pratar så mycket om. Men att de skitar ner något så fruktansvärt. De här naturturisterna.
Ja, precis. Nu ska man ta med sin egen lilla latrinpåse på Kungsleden, har jag hört.
Ja, men och det är inte bara det. Dels är det vanligt skräp.
Mm.
Alltså folk lämnar plast och papper och matförpackningar och sånt vanligt skräp. Och så skiter de in till alltså där man ska gå.
Mm. Det är lite osnyggt.
Ja. Och sen hörde jag när de pratade om det här på radion, så var det någon som, alltså en reporter som frågade, jaha, men ska man gå lite längre bort då, eller vad ska man göra? Och så sa den här naturpersonen att, jag menar, så man måste ju gräva ner det.
Mm.
Om man nu ska.
Men det kanske inte bryts ner heller, för att jag tänker på, någon gång såg jag nog, för jättelänge sedan såg jag ett naturprogram som handlade om, för i Australien nämligen så fanns det liksom ingen inhemsk art av dyngbaggen. Så att om en hund sket i en park i Australien, då blev liksom skiten liggande. Men jag menar, om en hund skiter i England eller i Sverige, så kommer det liksom någon insekt helt enkelt och tar hand om den där skiten så småningom. Man ska ju plocka upp i alla fall. Liksom. Men det finns nog inte i den svenska fjällvärlden, tror jag. Jag tror inte riktigt att det finns inte. Det blir liggande där. Det blir kanske inte så jävla kul. Så det kan man ju ha i bakhuvudet. Att man kan låta bli.
Ja. Sen har jag det så svårt att gå. Jag får inte att gå ihop den här andra nedskräpningen. Människor som ändå väljer att vara ute i naturen. Mm. På sin semester. Och ändå tycker att uppenbarligen att det är okej att skräpa ner. Jag förstår inte den.
Nej, det är en märklig grej. Mm. Absolut. Men sen har det ju börjat röra på sig, och jag menar, det är ju jättesvårt. Alltså så här, för det första så kan man ju verkligen konstatera, det tror jag vi var inne på i höstas också, med huspriserna, fritidshuspriserna drog ju iväg förra sommaren, och de har ju bara fortsatt öka. Och villapriserna liksom, och det kom.
Nu under våren har det ju varit en jätteökning på just fritidshus.
Och sen har det ju slagit igenom med SCB-statistiken, senaste statistiken som kom, liksom befolkningsstatistiken för Sverige. Där syns de här sakerna, svart på vitt. Så det är liksom, profetierna har ju liksom slagit in där. Stockholm ökar inte längre i befolkning, utan det är andra delar av landet som ökar. Stockholm minskade väl till och med lite grann. Vilket jag menar.
Det gjorde det väl redan 2019?
Ja, så att det är ju
marginellt.
Marginellt, men sen har det där förstärkt. Sen ska man ju säga att de som flyttar från Stockholm, de flyttar ju ofta till Salem eller till Sollentuna eller till...
Eller liksom, Gävle.
Eller Gävle, som i ett färskt exempel, ett DN-reportage om en familj som lämnade, inom citationstecken,
tryggheten
i Stockholm för att ge sig ut på det här otroliga äventyret som det innebar att flytta till ett 1700-talshus i centrala Gävle.
Ja, centrala Gävle, som dessutom var 80 minuters pendlingsavstånd till Stockholm med tåg. Ja.
Ja.
Mm.
Precis. Men det går ju att göra sådana saker. Jag var och köpte en soffa på Blocket häromsistens ute på Värmdö. Och då var det också så där. Ja, men verkligen intressant. Men då var det så här, jaha, ni ska flytta. Ja, men flyttbussen går imorgon, liksom, sa killen. Liksom så här, jaha, var ska ni flytta? Ja, vi ska flytta till Duved. Jaha, oj, vad roligt. Jaha, varför ska ni flytta till Duved? Så här, ja, vi tycker så himla mycket om mountainbiking. Liksom. Att det liksom är, ja, och nu kan vi ju jobba på distans. Liksom. Eller hon var sjuksköterska och han höll väl på med film, tror jag, på något sätt. Men liksom, men det där är ju liksom... kanske en impuls som man inte lika lätt hade gett efter för före pandemin.
Nej, plus att det ju faktiskt har hänt det som vi har pratat om sen vi började med den här podden. Den här liksom hemarbetesrevolutionen.
Ja.
Att det faktiskt anses okej nu. Arbetsgivare kommer inte att återgå till att tvinga folk att vara på kontoret.
Nej, och det börjar formaliseras
och
ju.
Precis, och då blir det möjligt för många, många fler.
Ja, och du såg ju det här som kom, det var väl, jag menar, det var väl i januari, februari som Spotify hade en presskonferens med sin HR-chef som berättade att de då hade liksom...
Från och med nu kan du jobba vart som helst ifrån.
Ja, och då hade de gjort det olika. Det var så här kontorsmix eller hemmamix. Men man var tvungen att välja. Liksom, därför att de måste väl ändå ha koll på liksom hur mycket kontorsyta de behöver på sina respektive kontor i världen. Men väljer man då hemmamix så liksom, då får man behålla lönen. Och lönen baseras på lönenivån på det kontor som man tillhör, vilket ju också kan vara, jag menar, har man då jobbat på Stockholms, eller är knuten till Stockholmskontoret och flyttar till, ja men säg Duved eller Järpen eller ja, men nu är det ju jävligt dyrt just runt Åre, men om man säger att man flyttar till Västernorrland,
Kramfors,
då kan man ju göra jordens klipp helt enkelt, därför att liksom man får en lön som är i paritet med fastighetsmarknaden i Stockholm och kan istället liksom använda pengarna till någonting annat om man väljer att bo någon annanstans liksom. Och samma sak i om man tillhör San Francisco-kontoret och väljer att flytta till liksom Chico eller någonting i norra Kalifornien, så kan man ju också liksom göra ett klipp på det, för den där mellanskillnaden blir ju ganska liksom substantiell. Och sen så kan man ju välja det här kontorsmix då, där man mera jobbar på kontoret men ändå lite flexibelt liksom. Och det där är ju rafflande tycker jag, för det kan ju vända upp och ner på saker.
Men jag har faktiskt, min chef, när vi hade samtal för några veckor sedan, så var det också så här, ja jo men vi kommer inte att förvänta oss att du är på kontoret varje dag liksom, vi kanske ska börja fundera på om vi kanske ska hyra ett rum av dig som kontor, alltså så här, bara, ja du kanske vill ha ett höj- och sänkbart skrivbord hem, faller det på oss, alltså så där,
ja,
för att det, ja, men det är så det kommer att funka nu. Sen kommer jag ju ändå vilja åka till jobbet, jag har ju förstått ändå att jag gillar det mer än jag trodde.
Jaha.
Ja, men alltså, ja. För att jag blir så, det är lite väl tråkigt att vara hemma hela tiden. Klart att jag kommer att vilja vara på jobbet, men inte, verkligen inte varje dag.
Ja. Ja, jag har ju levt hela mitt yrkesliv så här. Så
ja, att, och jag var ju frilans i många år och vande mig också vid det, den friheten som det är att jobba hemma. Men då bestod ju mitt jobb ändå av att vara ute och föreläsa och träffa människor och resa och sådär.
Mm.
Nu är ju mitt jobb att sitta framför datorn och liksom läsa och skriva bara, då blir det lite tråkigare.
Fast kan du inte lägga den tiden då istället på att åka runt i ditt distrikt eller ditt liksom
fögderi? Jo, men det gjorde jag ju innan pandemin.
Ja, alltså, och det kan du ju ta upp igen då.
Precis, det kommer jag göra. Och att bero på, jag har liksom verkligen tappat räkningen, men vi har ju haft så många artiklar det senaste året om inflyttare.
Ja.
De här som har kommit det här året, som har flyttat, det är allt ifrån folk som har flyttat till någon liten by och stuga utan el och vatten, eller liksom utan vatten så här, till familjer som har köpt något gammalt hus och ska renovera. Men det är hela tiden har vi sådana storstadsbor som kommer, flyttar. Och en del flyttar hem, en del har liksom ingen anknytning.
Nej.
Utan har i princip, ja, vi var på semester i Höga Kusten och tyckte det var fint här.
Ja, I mean, och det är ju en synvända. Det är ju i grund och botten så är det någon slags synvända. Och jag tycker att det här är superintressant, för att det liknar ju, liksom, när jag har forskat om gröna vågen på 70-talet, så har jag ändå kommit fram till att anledningen till att den utflyttningen skedde då, den berodde ju, det var ju jättemycket liksom ideologi bakom, och det var ju väldigt mycket liksom idéer och
det var ju väldigt liksom politiskt.
Ja, men
det var
ju inte vänsterpolitiskt, för det var lika mycket centerpolitiskt. Ja, det sammanföll ju liksom med att Torbjörn Fälldin fick 26% eller vad det var liksom i valet 73. Och det finns ju jätteroliga artiklar om det där i liksom, när man går tillbaka och tittar i DNs arkiv och andra arkiv och så där. Men att, och då har ju jag tänkt att och när jag har fått sådana frågor genom åren, så har jag alltid sagt att det som krävs är på något sätt, alltså någon typ av ideologisk eller idémässig liksom kantring, att det är nog ändå det som kommer få det att tippa över om det gör det. Sen har ju inte jag trott på att det skulle hända, och det är ju lite ironiskt att det krävdes en pandemi för det. Liksom.
Men vi har pratat om det här, just ja. Gröna vågen också. Och då har ju du i alla fall varit inne på att många flyttade ut utan att ha någon som helst koll på vad det innebär. Så att bo på landet. Och ja. Då handlade det ju också väldigt mycket om att ja, man skulle vara självförsörjande.
Ja, ja,
och man skulle ha får och getter och odla. Och,
ja,
och det var liksom hippie och kollektiv. Alltså,
ja,
det var ju liksom ett paket som gjorde att ja, men efter ett par år kanske inte var så kul längre i det här dragiga huset, och det var kanske svårt att få
ja, och just
maten.
Därför att det var så romantiskt så gjorde ju folk också så konstiga.
Nu tror jag det finns helt andra incitament för de som flyttar nu. För det första så är det ju oftast ja, men de flyttar till riktiga hus liksom, och de har pengar
och de har arbeten.
Ja, de har pengar
och
så de att
de
kan renovera
sina,
ja. Ja, och de och så är det ju som jag har varit min så här käpphäst när jag har pratat om varför jag inte flyttat till Stockholm, så är det ju ja, men den här livskvaliteten, och då menar jag liksom i vardagen du har, och då menar jag inte heller att du måste bo mitt ute i glesbygden, men bo i en centralort eller närmare en mindre stad och ha liksom nära till allt, slippa den här pendlingsstressen, tunnelbanan, barnen kan gå ut och leka på ett sätt som de inte kan på Södermalm och Östermalm liksom i Stockholm, och att fler och fler upptäcker det liksom.
Ja.
Och att det funkar när man kan fortsätta ha kvar sitt jobb.
Mm.
För det är ju jobben som gör att folk plågar sig i Stockholm.
Ja, det är det ju verkligen. Det är det verkligen. Men det är inte så kul i Stockholm nu heller.
Nej, under pandemin. Det är väl också det. Att folk inser att en storstad, när allt är stängt, är det sämsta stället att vara på under en pandemi.
Mm. Det var ju, vad heter det? Svensk adressändring, såg du det? Svensk adressändring gjorde 2 opinionsundersökningar. En tror jag var förra sommaren eller hösten, och en var nu i februari. Och det var ju superintressant, för att då frågade de hur många kan tänka sig att flytta. Liksom. Och då var det ju, tror jag, i den senaste undersökningen så var det 27% eller något sånt där som svarade att de ville flytta från storstan. Liksom. Flytta till en annan del. Och det är ganska mycket. Och jag tror att det var dessutom 10% mer än när de frågade liksom 6-7 månader tidigare. Och de flesta som ville flytta var relativt unga. Alltså de var liksom mellan 20 och 40 ungefär. Så att det där är ju också liksom, det svänger ju där.
Så det är ju sen, liksom. Sen har vi en annan förutsättning som sagt, som inte kanske var på 70-talet, men de som flyttar från en storstad nu och har ett boende som de kan sälja, så är det ju liksom
verkligen
en ekonomisk sån otrolig vinst.
Ja,
du får ju liksom en, förutom att du kan casha ut, du kan köpa något bra att bo i och du har ändå lite pengar över.
Verkligen. Ja.
Och det är nog värt en hel del. Och särskilt liksom när man är i den småbarnsperioden, måste det kännas tryggt och bra. Liksom.
Ja, så där är vi. Så vart det. Alltså det är ju så konstigt. Alltså jag tycker, som när jag har tänkt på liksom att vi ska podda igen, så har jag också tänkt på liksom, jag menar, vi har ju fler ämnen som vi ska prata om som också på något sätt är, vi spar väl det till nästa avsnitt, men hela den här groteska investeringsvågen liksom i norra Sverige, som också gör på något sätt att det som har varit fundamentet för den här podden, det vill säga liksom, det är synd om Norrland, det är, liksom att det är inte riktigt så längre.
Men är inte det lite kul? Alltså jag tänkte på det också när jag började planera det här. Men hallå, den här podden, alltså vi har liksom, den här podden har spelat ut sin roll nu. Det är liksom allt vi har pratat om och allt vi har liksom, alla förhoppningar vi har pratat om eller möjligheter. Ja. Så där, ja, men det bara slår in.
Ja.
Så det bara, efter, ja, inte allt då, nej, men väldigt, inte. Men väldigt mycket.
Dubbelspår till Sundsvall till exempel.
Ja, men precis.
Vi kan fortsätta podda om det i några år till, tror jag.
Ja, men det händer ändå väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Det är ju kul.
Mm. Absolut.
Positivt.
Ja.
Vad som är tråkigt är ju ändå att Västernorrland fortfarande är sämst.
Västernorrland är väl alltid sämst.
Mm. Det har vi pratat. Alltså om man googlar Västernorrland är sämst, så får man ju upp liksom rubrik efter rubrik efter rubrik om allt som Västernorrland är sämst på.
Mm.
Alltså sämst hälsa, liksom äldst, sjukast, tjäna minst.
Och nu också sämst på vaccineringar.
Ja, men typ.
Ja.
Det kom någon undersökning nyligen också att det är det län där folk har sämst förtroende för sjukvården.
Mm.
Och det under ett år när förtroendet för sjukvården har ökat i hela landet.
Ja.
Även i Västernorrland i och för sig. Men det har ökat minst i Västernorrland och ligger fortfarande i så här botten.
Ja.
Ingen i Västernorrland.
Sämst på att öka också.
Ja, ingen litar på sjukvården. Sen har vi ju även ett par kommuner i Västernorrland där vi har haft högst dödlighet i landet i covid per capita. Mm.
Vilka är det?
Jag tror att det är Kramfors och kan det vara Övik?
Kanske väldigt gammal befolkning där, eller?
Ja, det har med det att göra. Nu, jag har inte det där exakt i huvudet. Men Kramfors tror jag är en i alla fall.
Mm.
Ja, men det handlar ju om äldre befolkning. Därför att Sundsvall och Timrå ligger mycket bättre till. Som har den yngsta befolkningen i länet. Mm.
Så men, flytta inte till Västernorrland.
Jo, men gör det. Föryngra. Vi behöver lite föryngring. Men det här med vaccineringen också.
Mm.
Så är det ju så här att när... alltså när de skulle börja med fas 2, den där äldre som inte bor på äldreboende eller har hemtjänst kan boka tid själva, då skickade de ut alltså ett brev till alla 70-plussare, tror jag.
Mm.
Eller om det var alla 75-plussare, men det är ganska många.
Mm.
Och då skickade de ut ett brev med information om hur de skulle göra för att boka.
Mm.
Och då skulle de alltså logga in på 1177 för att boka tid eller ringa ett telefonnummer.
Mm.
Och både sajten och appen som fanns och telefonväxeln kraschade ju.
Jaja.
För att de skickade det till alla samtidigt. Mm. Istället för att göra som, ja, men jag vet till exempel Uppsala, så har de tagit dem i 5 års bok. De gav information till de äldsta först och sen har de, ja. Men här fick alla det och så kraschar det. Och så sitter det då massa gamlingar och ringer och ringer och ringer.
Mm.
Kommer inte fram, vet inte hur de ska göra. Och som inte är vana vid internet, som inte kan, ja. Så att, och sen så har det varit ungefär samma effekt varje gång man har släppt på en ny grupp. Så har bokningen kraschat, telefonen kraschat, vi som jobbar på tidning, alltså folk ringer till oss.
Ja.
Alltså det har varit så många människor som har ringt bara för att fråga hur de ska göra för att boka vaccintid.
Ja.
För de kommer inte fram någonstans till regionen för att fråga.
Fast det här, jag menar, du kan ju trösta dig med att det kraschar ju Stockholm också varje gång de öppnar för en ny åldersgrupp. Liksom.
Absolut, så det... men nu ligger vi ju väldigt sent där. Jag tror vi fortfarande är på alltså 60 plus.
Mm.
Är det som får sina vaccineringar nu. Men jag har en kul anekdot också.
Ja, ja.
Som jag måste få dra innan vi släpper det här. Och det är ju, det har ju varit tjafs om att chefer och sånt har fått gått före i vaccinkön.
Mm.
Och då har det ju berott på att men man har haft doser över, och så tycker man det är bättre att vi ger det till de som råkar befinna sig här än att vi ska vaska dem.
Mm.
Det tycker inte jag är konstigt, jag tycker det är rimligt.
Mm.
Men i Ramsele då, i Västernorrland, så ville man inte det här. Så då hade man en eftermiddag då man fick avbokningar, eller liksom alla tider var inte bokade, så man satt där i, liksom på eftermiddagen och hade massa alltså färdigblandade vaccindoser över. Inte vad 17 gör vi nu? Och då sprang en person in på ICA i Ramsele och bara ropade till alla som var där: är det någon som är 65 plus så kan ni komma och få vaccin, liksom så här. Så var det först till kvarn.
Ja.
Och folk liksom skyndade sig från ICA till den här hälsocentralen där de bara fick vaccin.
Vad fint.
Mm?
Mm. Det var gulligt. Du, Sametinget går till val idag.
Ja, rekordhögt valdeltagande.
Ja, Det är, för man ska anmäla sig i förväg.
Precis.
Och det är
man
nästan, det är nästan
sig.
10 000 som Precis. Har anmält sig. Eller över 10 000 kanske.
Nej, jag tror det är knappt 10 ja. 000. Mm. Men man måste ju anmäla sig i förväg till den här röstlängden. Och det påtagliga i år är väl att det är väldigt många unga samer. Mm. Som har, det är en väldigt stor övervikt på unga personer. Mm. Som det, ja, ganska mycket för att det har blivit en... Det finns väl en våg eller en trend bland unga samer att liksom vara stolt över och stå upp för identiteten och att det är det som känns viktigt för dem då.
Ja, och sen är ju så många ödesfrågor och jag menar Girjasdomen och Vapstensdomen och liksom Sveaskogs avverkningar och liksom fjällskogens eventuella bevarande och liksom och hela gruvbommen och alltihop ja. Liksom. Så det är, jag menar, det är ganska mycket som står på spel. Sen är det ju tyvärr så att jag menar, Sametinget har ju ändå ett väldigt begränsat inflytande. Och det här har vi ju också varit inne på en massa gånger, men det är ju jätteknepigt med samefrågorna att det liksom är, menar, som...
ja, men Sametinget anses väl eller är väl egentligen, det är en myndighet som är så att säga rådgivande och samtalspartner till regeringen i samefrågor.
De
men
kan
de har
trycka
ju ingen
på...
beslutande Nej. Rätt om någonting.
Nej.
Eller så.
Nej. Och där är ju också beslutande rätten är ju också fördelad mellan olika departement. Att det liksom är kulturfrågor så är det kulturdepartementet och Amanda Lind. Men alla de viktiga frågorna ligger ju egentligen hos Damberg på närings. Liksom.
Men det spelar ju ändå roll vilka som väljs in i Sametinget.
Det gör det ju.
För att det har ju betydelse för vilka frågor Sametinget kommer att driva gentemot staten.
Ja. Och där är det ju också intressant, för där går det ju liksom, det finns ju en hel uppsjö med partier och jag har faktiskt ärligt talat inte koll på allihop, men den grova skiljelinjen går ju ändå mellan den grupp partier som på något sätt vill bevara den här maktordningen som kolonialstaten Sverige har liksom slagit fast,
ja,
och slagit fast där liksom makten över renbeteslanden och jakt- och fiskemarkerna ligger hos
samebyarna.
Ja, precis.
Och för att få vara medlem i en sameby måste du vara renägare.
Ja, och sen så har du då en grupp partier som liksom mer företräder samerna i diasporan, de som inte tillhör samebyarna.
Mm.
Och som driver på att det är liksom de rättigheter som tillmäts samerna ska ju då rimligen tillmätas hela gruppen samer och inte bara renägarna.
Det är ju en konflikt som vi har pratat om
jo,
många gånger.
Precis.
Men här är det också intressant för det är också som jag har förstått det, många av de här unga som nu har registrerat sig för att rösta är ju verkligen också unga som de kan bo i Stockholm.
Ja.
Men som ändå känner väldigt starkt för sitt samiska ursprung och kultur och vill vara med och tycka till.
Ja.
Så det, av den anledningen blir det ju intressant att se om det blir någon stor skillnad i valresultat mot för hur det har sett ut tidigare.
Ja, precis. Det är väl, det ligger väl på något sätt i tankens riktning där att de här partierna som mer liksom företräder den breda gruppen kanske vinner på det.
Mm, det kommer att gå till deras fördel.
Mm.
Har du några tankar om den här rennäringsutredningen som man har lagt fram nu då?
Alltså, har det utsetts en utredare? Vet man vem det är?
Nej, men om man går in på så här regeringens hemsida så ser man i varje fall att det finns ett uppdrag att en sån utredning ska göras. Jag har inte jättebra koll, men om man vill vara konspiratorisk så kan man ju tänka att regeringen har också blivit lite skakiga av Girjasdomen.
Ja,
och,
med all rätt.
Ja, ja, och nu ska det här utredas och det kanske inte är till samernas fördel.
Ja, och samtidigt, jag menar, hur mycket kan de gå emot Högsta domstolen? Liksom, kan de börja liksom,
de kan ju skriva om lagen, det är ju det. De kanske känner att vi om lagen.
Jo.
Om vi har en lag som gör att utfallet blir som i Girjasdomen i Högsta domstolen, då kanske vi måste göra om lagen.
Ja, just det. Ja. Ja,
det här får vi ta och liksom helt enkelt ha lite koll på och återrapportera för just nu så
verkligen.
den har ju inte ens börjat. Eller
nej,
så.
Inte vad jag vet heller.
Så att, men vi får följa upp det.
Mm. Ja, precis. Mats Jonsson kommer ju för övrigt också, jag tror att det är nu i slutet av sommaren, så kommer ju hans stora seriealbum När vi var samer, som handlar om hans familjs samiska bakgrund, som jag tror kommer bli fantastisk. Han är ju så
det tror jag med, och det fina med det är ju att han har ju typ inte nämnt det så mycket tidigare.
Nej,
alltså när han har skrivit om Norrland och sin, alltså det är ju
nej, inte... men han har ju typ inte vetat om det nästan själv. Nej. Alltså för att det var ingenting man pratade om i hans familj. Liksom. Så att, nej, men det ska bli jättespännande.
Mm.
Ja. Raskt över till nästa ämne då, som ju verkligen har varit och så fruktansvärt glädjande tycker jag, att liksom skogsfrågorna debatteras och är uppe på tapeten och att det avsätts liksom journalistiska resurser verkligen till att gräva i de här frågorna och liksom göra det på ett bra och seriöst sätt. Det är ju en reporter på DN, Lisa Röstlund, som har levererat, det måste vara 10-15 större jobb liksom, under vintern och våren här.
Vi har redan, du nämnde redan i förbifarten Sveaskog, som ju Carl hugger något extremt faktiskt.
Ja, det gör de ju, och nu bromsades ju den stora avverkningen som ju på något sätt lite grann var den tändande gnistan. Jag tror att det kanske var någon av de första artiklarna också som ju faktiskt handlade om Sveaskogs hotande avverkning av renbetesskogar i Norrbotten.
Ja, nu har de ju kommit med en femårsplan.
Mm-hmm.
Har du sett det?
Nej.
Nej, Sveaskog för bara ett par veckor sedan så la de fram en, alltså för på något sätt tillmötesgå kritiken och försöka...
Ja, ja. De sparkade ju för övrigt sin... Var det vdn eller styrelseordföranden som de sparkade på grund av hanteringen av den här frågan också?
Så kan det vara. Ja. Det har jag inte koll på. Men i den här då planen för att på något sätt visa att man tar problemen på allvar, så ska man ett, röja i renbetesmarker för att renarna ska komma åt maten som har varit problem. Man ska skydda all skog som är äldre än 140 år, den som är kvar då. Och man ska även restaurera våtmarker och vattendrag och stödja, eller ja, man ska liksom försöka skapa blandskog med löv och ädellöv och bevara det. Det har man då liksom gjort något statement så här, och det här ska man göra, man ska ju liksom utreda hur det här kan göras. Men man säger också att man vill ha liksom ett tätare samarbete med den samiska befolkningen och renägare om hur det här ska gå till. Och det är det minsta man kan begära.
Jo.
Ändå med tanke på att Sveaskog är ju, det ägs ju, det är väl liksom statligt.
Ja, det är statens bolag.
Precis.
Det är ju gamla Domänverket.
Precis.
Det är de gamla kronoskogarna.
Och de äger 13-14% av all skog.
Ja, det är ju den, alltså så här, om man ska backa tillbaka till liksom så här Norrlandsbåtens avsnitt 1, så är ju det, alltså Sveaskogs marker är ju de marker som staten liksom grep tag i när Gustav Vasa pekade och sa att det som var det nu så här, det som öde är ska det höra till kronan och mig.
Men alltså det finns ju ett problem här, därför att staten har ju också så här höga avkastningskrav på Sveaskog som de försöker leva upp till då. Samtidigt som jag såg en siffra då att 70% av skogen som ägs är yngre än 60 år.
Mm.
Det vill säga den är ju alldeles för tidig.
Ja, visst.
Så då har de alltså 30% av sin skog som är tillräckligt gammal.
Mm.
Och då är det väldigt mycket av den då som är skyddsvärd och kanske lite väl gammal.
Ja, jo, precis. Ja, och det är ju en, vad ska vi säga, ett av grundproblemen de senaste åren har ju varit liksom en virkesbrist i den svenska skogen. Att det liksom dyker ju upp nya användningsområden för träråvara hela tiden. Och att träråvaran har blivit då så central i just den svenska strategin för omställning och för att Sverige ska klara sina klimatmål. Och då har man ju också använt sig av ett ganska fantasifullt sätt att liksom räkna på det. Som ju är minst sagt problematiskt, och där man inte räknar in koldioxidutsläppen från bioenergi i liksom den svenska notan. Och det där hade ju du siffror på, utsläppen från olika energislag. Så det var ju ganska hisnande.
Mm, jag kan berätta då. Jag har en lista här. Det här är alltså då utsläpp i koldioxid per kilowattimme.
Mm.
Naturgas 180 gram, olja 270 gram, kol 350, biobränsle 410.
Ja. Så det
gram
är
gram koldioxid per kilowattimme.
Och det är ju så att atmosfären gör ju ingen skillnad på
varifrån utsläppen
varifrån det kommer.
Kommer
utan det kreativa här är ju då att man tänker sig att det här är en förnyelsebar energi, det vill säga att de här utsläppen kommer att kompenseras av uppväxande skog. Men där finns det ju också, har det ju visat sig, väldigt kreativa sätt att räkna. Det vill säga att, för där handlar det ju helt plötsligt då om omloppstiden. Och i den takt man avverkar svenska skogar och i den ålder man avverkar svenska skogar, så hinner de helt enkelt inte binda tillräckligt mycket kol under sin omloppstid.
Precis, för att, det är ju alldeles för tidigt helt enkelt. Skogen borde ju stå i 120 år.
Ja.
Men nu har man satt 60 år. Alltså stressavverkning väl.
Ja.
Men alltså det här med utsläppen, där tänker jag ju också att den här med att binda koldioxid, det behöver vi ju göra samtidigt som vi minskar utsläppen.
Mm.
Alltså man kan ju inte hålla på med det här nollsum. Det är ungefär som att så här köpa utsläppsrätter, eller så hamnar de någon annanstans, eller den här alltså klimatkompensera när man, alltså summa summarum, vi måste minska utsläppen och samtidigt försöka binda koldioxid. Och de här nyplanteringarna av skog, de kan man ju faktiskt göra utan att elda upp skogen man tar ner.
Ja, visst.
För nu eldar vi upp väldigt mycket skog.
Ja, och det har ju också visat sig då att ungefär 80% av allt som avverkas används ju till kortsiktiga produkter. Och det är ju dels då bioenergi, men sen så är det ju också då liksom olika pappers, liksom hygienprodukter, och det är förpackningar och det ena med det andra, liksom konsumtionsprodukter som har väldigt, väldigt kort omloppsbana. Och ska man bättra på det här sättet att räkna, om man önskar räkna på det här sättet, då måste man ju liksom ställa om hela den svenska skogsindustrin egentligen. Alltså från början till slut. För det första så måste man ju sluta med trakthyggesbruk, för att de släpper också ut, och särskilt markberedning av alla olika slag, där man liksom repar upp marken och släpper ut kolet som är bundet i marken.
Mm.
Man måste ju liksom sluta elda upp så fruktansvärt mycket. Man måste börja med plockhuggning eller blädning som det heter, istället för de här trakthyggesbruken, för att det är mycket bättre. Och sen så måste man ju då använda det trä man plockar ut på ett mycket mer klimatvänligt sätt. Och då kan man ju då till exempel använda det i byggande av hus som ska stå under en lång tid och har en lång omloppsbana eller omloppstid. Och på det sättet då fasa ut till exempel cement som är väldigt miljöovänligt eller klimatfarligt. Liksom.
Men det här med att elda upp då spillvirke, sånt som... Ja.
Grot.
Precis. Förr i världen, vad gjorde man av det då?
Ja, då gjorde man väl olika typer av spånskivor.
Precis.
Och masonit. Och,
precis, man gjorde spånplattor och grejer som ju också är ett material som går att använda och som håller längre än lite biobränsle eller pellets.
Mm.
Och när jag fick de här siffrorna sen dess, jag har inte kunnat släppa det. Och jag kan bli otroligt provocerad när jag följer med också i det här är ju det här är en annan debatt, alltså liksom energidebatten, nu hänger ju allt ihop, men jag blir så otroligt provocerad av att just biobränsle anses så himla bra, och nu ska vi blanda in biobränsle i allt, och jag bara ser de här siffrorna framför mig och fattar inte.
Nej, det är ju ett lapsus där. Och där, här har ju liksom svenska regeringen också gått på näringens linje och driver de här frågorna internationellt och gentemot EU, som ju, där ju EU har velat liksom faktiskt i sin taxonomi då, där de ska bestämma vad som är hållbara, klimathållbara investeringar. Där har de ju sagt att svensk skogsindustri är inte hållbar på det sättet. Men regeringen går ju på näringens linje där och står för det. Och det är väl också för att rädda sitt eget skinn, antar jag, för att vi kan inte leva upp till våra klimatmål om vi inte eldar upp en väldig massa bioenergi. Liksom.
Nej, men vad man skulle kunna göra ändå, om man nu ska liksom så här till mötes gå så att säga skogsägarna, det är ju att alltså omvänd klimatskatt. Låt skogen stå kvar, få betalt för att du binder koldioxid.
Ja, precis. Men, jag menar, men samtidigt, vad den här debatten har visat är ju också de fruktansvärt låsta lägena som är. Och nu ska vi också komma ihåg att i januariavtalet så har ju Centerpartiet fått in då till exempel en skogsutredning, och de har ju också då fått in liksom ett stärkande av äganderätten, och att inventeringen av nyckelbiotoper ska upphöra. Och dessutom så ska ju då hela den gamla inventeringen enligt Centerpartiets förslag ska ju då stryka, den ska ju då raderas då, så att vi ska ju inte ha någon som helst koll på liksom var det finns viktiga biotoper någonstans i landet. Och sen så är de ju då helt och hållet emot det här då bevarandet av den fjällnära skogen. Det är ju ett 100 mil långt bälte där som det ligger på förslag att man ska bevara, som ju, jag menar, betraktas som någon slags svenskt Amazonas egentligen. Och det är så fruktansvärt fel och konstigt alltihop, så att det liksom är.
Men där har man väl ändå utverkat någon form av så här att de som äger den fjällnära skyddsvärda skogen ska få ersättning för att de inte får avverka den.
Ja, absolut. Och det, men, så kan man ju, men då tycker ju Centern och LRF och Skogsägarföreningen, de tycker att de ska få bestämma själva. Det ska vara frivilliga avsättningar. Och sen så är det ju, sen spelar ju den här ersättningen, den spelar ju då ingen roll på det ideologiska planet. För det här är ju då ändå en konfiskering, eller som de kallar det då, eller det här är ju sovjetiskt eller kommunistiskt socialistiskt sätt att hantera det på. Och det är ju då framförallt då en inskränkning av äganderätten. Och jag känner ju hela tiden att jag vill liksom.
Nej, fast alltså, du får inte bygga ett kärnkraftverk på din tomt heller. Nej, men alltså,
nej, men alltså.
Ja, men alltså, jag håller ju med dig här. Ja. Jag kan provoceras av det. Alltså, jag kan. Nu är ju jag, alltså jag tror ju så här, i grunden tror jag på äganderätten. Och jag kan även känna väldigt mycket med liksom, ja men, skogsägare när deras skog brinner ner och sådana där saker.
Jo, alltså jag tycker, absolut.
Jag tycker, men jag har svårt att förstå att man som skogsägare inte vill bidra till långsiktig hållbarhet. För det går, alltså det är så här, det går ju också att bedriva skogsbruk och avverkning utan att förstöra naturintresse, alltså utan att förstöra för rennäringen och utan att förstöra för, och du skulle dessutom höja värdet på massa andra saker.
Jo, men nu har man ju bakbundit sig, man har ju, man ska säga, hela den svenska infrastrukturen, när man tittar liksom från långtradar eller åkerier till liksom entreprenörsföretag som håller på med skördare och skotare, och till virkesmätare och till sågverk och massa fabriker. Alla har ju, alltså hela systemet bygger på att svensk skog är en bulkråvara och att det ska ske storskaligt. Och vad man skulle behöva göra där är ju att ställa om i hela systemet, det vill säga man måste börja då liksom ta fram mycket mindre skogsmaskiner som kan liksom plockhugga istället för att kalavverka.
Men, liksom, men kan man inte se att här finns det möjligheter? Att det finns liksom en utvecklingspotential som kan skapa liksom egen tillväxt, nya jobb. Ja. Du skulle ju kunna få fler jobb. Du skulle ju dessutom, alltså om man nu säger att man ska ha en sån avverkning när man gallra ut de äldsta. För det första får du bättre virke. Mm. Alltså om du låter träden stå lite längre och plocka bara de som är tillräckligt stora.
Ja. Och som går att använda då till hållbart byggande på
ett
annat sätt.
Och då kan du också ta mer betalt för det.
Ja. Men det är ju också ett problem. Virkespriserna har stagnerat i Sverige. De ligger på jättelåg nivå. Så att det är liksom också, är det så mycket som måste vändas. Men jag tror att det är den ideologiska blockeringen är, den står i vägen. Därför att här har vi de här starka gamla intressenterna. Det är LRF och det är Centerpartiet och det är Mellanskog och det är Norrskog. Och det är ett gammalt konglomerat. Och det är framförallt också i den akademiska världen av hela skogskomplexet. Där alla har gått på samma utbildning på SLU. Och de har jobbat på samma arbetsplatser. Och där all forskning, som till exempel då Sveriges ledande institut, Skogsforsk. Som är liksom bekostat av skogsnäringen själv. Och en stor del av intäkterna kommer då från en slags skatt. Så att om du är skogsägare och levererar och avverkar, så får du betala en avgift per liksom huggen fast kubikmeter till Skogsforsk, som de sen, de resurserna används ju sen då till forskning på liksom enligt gamla metoder eller olika kreativa sätt att liksom beräkna miljönytta på. Så att det,
alltså jag inser ju det finns ju otroliga låsningar här. Det är väl det vi kan kalla det för.
Ja. Så om du vill göra nytta så får du... Då ska man nog börja den ändan, tänker jag. För att det är där och allt det här, som jag ser det, hänger ju liksom också ihop med någon slags... Ja, men och det är alla de här märkliga myterna som florerar. Till exempel det här som alltid dras upp. Till exempel att jag såg någon urbota dum debattartikel av Moderaternas Europaparlamentariker Jessica Polfjärd, som skrev att majoriteten av Sveriges skogar ägs av privatpersoner som vill väl och kan sin skog bäst. Ja, okej, men om man synar det då, så är det så att 48% av svensk skog är privatägd. Mm. Och om man då tittar på de där skogsägarna, så är det då 330 000 ungefär. Och när man börjar bryta ner den gruppen, 330 000 skogsägare, så visar det sig att 2/3 av de här 330 000 skogsägarna äger mindre än 20 hektar. Och 20 hektar är jättelite skog. Alltså det är liksom...
Men det är du har runt huset.
Ja, men liksom. Det är kaffepengar i en hushållskassa. Ska du leva på skogsinnehav i Sverige idag, så måste du ha kanske över 400 hektar, antagligen mer. Alltså om du har 400 hektar och jobbar aktivt med din skog, det vill säga med gallring och avverkning, gör dina egna skötselplaner så här, då kan du få en levnadsinkomst på 400 hektar skog. Lägger ut det, vilket ju de flesta skogsägare gör, man lägger över förvaltningen till exempel på en sån här, på Mellanskog eller Norrskog eller något sånt där, då måste du antagligen ha mycket mer, för då försvinner det ju liksom till mellanhänder på ett helt annat sätt. Och den gruppen då, som äger så pass mycket att de kan leva på det, då är vi nere på kanske mellan 5 och 10 000 personer i Sverige.
Jo, men det är väl det. De flesta privatägare tänker ju inte heller att de ska leva på skogen.
Och tittar vi på sådana som äger, alltså tittar vi på privatägd skog på, alltså innehav på över 1000 hektar, så var den senaste siffran jag såg, då var det ungefär 220 personer som ägde så mycket. Så att, alltså... Och då kan man ju också konstatera att hela den här diskussionen om att det här är, alltså så här, skogsägande är en folkrörelse, skogsägandet är otroligt viktigt för svensk landsbygd, om vi begränsar liksom skogsägarnas möjligheter att avverka och göra vad de vill på sin mark, så kommer Sveriges landsbygd tyna bort och dö, för så låter det i debatten.
Fast så är det inte, för det du säger nu, ja. Om jag ska försöka om jag har fattat rätt, så är det ju att det är ett par hundratusen små skogsägare som äger väldigt lite skog.
Jag är en sån till exempel.
Precis. Ja. Och det är inte de som är problemet.
Nej.
Och där är ju det här kanske rätt. Och på det sättet är det kanske rätt då. Men på det, men vi har flera hundratusen eller ett par hundratusen skogsägare som äger lite skog, och det är vanligt folk och de vill väl, och det...
Ja, fast de hålls ju gisslan i debatten, tycker jag. Därför att hela deras sammantagna ägande, många av dem är ju med i en skogsägarförening som för deras talan och säger att vi har i den här skogsägarföreningen så har vi 60 000 arga medlemmar som absolut inte vill ha nyckelbiotopsinventeringar. Vi vill inte ha liksom krav på dikningar. Vi vill inte ha några krav på bevarande, etc. etc. Men det här är ju då väldigt, väldigt små skogsägare som inte kan leva på sina skogsinnehav. Och då tycker jag på något sätt att miljönyttan och rekreationsnyttan och alla de här andra värdena blir ju automatiskt mycket viktigare. Alltså så här, om det hade varit så, och den här bilden då som Jessica Polfjärd och LRF och liksom Annie Lööf och alla andra målade upp, det vill säga det här att skogen är extremt viktig för svensk landsbygd och för de som bor där, det var ju sant fram till kanske motorsågens intåg på 60-talet. Alltså så här, ja men om man då tittar på liksom en vanlig norrländsk kommun som då kanske hade 3-4 sågverk och där kanske liksom inte fan vet jag, 15-20% av den arbetsföra befolkningen jobbade i skogsindustrin på ett eller annat sätt och fick pengar och betalade skatter till kommunen som sen blev välfärd. Jag menar, men med dagens sätt att sköta skogen på och dagens skogsägande så ser det ju inte ut på det sättet. Tittar man på skattebasen i vilken norrländsk skogskommun som helst så kommer ju liksom alltså intäkter från skogsnäringen på ett eller annat sätt liksom kommer väldigt långt ner på listan.
Ja, ja. Nej, men jag säger inget annat.
Nej, så att hela den...
Du behöver inte argumentera mot mig här.
Men hela den argumentationen blir ju helt förvirrad. Mm. Och det är väl det kanske också så här, där tycker jag på något sätt att där är det liksom värt att sätta in sin retoriska attack någonstans liksom, på den problematiken, därför att faller den och den argumentationen används fortfarande i debatten, och det märker jag när jag är ute, då får man de här slentrianmässiga, ja men det är en folkrörelse, det är 330 000, ska de inte få leva av sin skog, ska de inte få bestämma så, liksom så här.
Men det är det där jag inte förstår, det är där jag säger att där finns det ju ganska alltså lösningar och svar som skulle kunna vara ganska enkla att genomföra. Ja. Om vi nu säger att ja, men de vill leva av sin skog. Ja, om vi då inför en sån omvänd koldioxidskatt. Okej, okay, du kan leva av din skog. Du får betalt för att du låter den stå och binda koldioxid. Alltså där om det är det som är problemet.
Ja, visst.
Pengarna. Och det borde ju fungera. Alltså rent ekonomiskt så borde det finnas ett sånt utrymme med tanke på alla klimatinvesteringar som faktiskt planeras och som bör och måste göras.
Ja, och
det är min så här enkla lösning, populistiska lösning.
Ja, och en annan grej som man kan fundera över också, det är ju liksom, och nu svamlar jag fritt liksom, men vi har ju en stark allemansrätt i Sverige och det är ju också uppenbart på många håll i landet att skogen är mer värd där den står som rekreationsmiljö och som också en yta då för där man kan bedriva turistverksamhet. Och det får ju skogsägaren idag får ju ingenting för det. Om en skogsägare står mellan att, säg att en skogsägare har en gammal skog som är värd pengarna för man kan såga ner den och sälja till ett sågverk eller till massafabrik. Men du samtidigt har ett par människor en bit bort som har en vildmarksby och som kör hundsläde genom den här skogen och som är beroende av den. Och det kanske ger lokala intäkter. Men du får ingenting för det som skogsägare. Och det kanske man också skulle behöva, om man omvärderar skogen som resurs så kanske man också måste omvärdera vissa aspekter av allemansrätten, tänker jag, om jag ska vara lite...
Jag förstår, men vet du vem Thomas Lundmark är?
Nej.
Det är någon professor i skogsskötsel som jag lyckades googla fram och läsa en del. Och han har ju då en idé om hyggesfri skogsavverkning. Mm. För det första så säger han att det tar mellan 100 och 120 år om vi ska ställa om hela skogsbruket. För att så ser det ut.
Ja,
liksom. För att det är så lång tid det tar för en skog att växa upp. Men han menar att om man skulle börja liksom idag med ett, som han säger, då, aktivt naturnära skogsbruk. Där man gallrar, tar de äldsta träden, sköter skogen så.
Mm.
Enligt honom så skulle man kunna avverka dubbelt så många träd om man gjorde så och tog rätt träd. Eftersom det ändå finns begränsningar för hur mycket du kan kalhugga i ett svep och sådär. så skulle du kunna avverka dubbelt så mycket och ta mer betalt.
Ja.
Det är bara det att det skulle ju också kosta mer, alltså att sköta det, men att det skulle löna sig. Och han säger att det skulle ge fler jobb, du skulle få mer och bättre virke, det skulle kunna också utveckla då besöksnäringen, och ja, underlätta renskötsel, samt inte heller liksom att förakta, bibehålla och återskapa unika naturvärden. Jag vet inte vem han är, alltså sådär, förutom att jag uppfattade honom som rätt seriös och kunnig.
Ja, ja, absolut. Jag tror att jag vet vem det är nu. Och jag tror att allt det där är, jag tror att det där är helt korrekt. Det är ju bara det att det kräver en ordentlig politisk insats, och det kräver en enorm insats från näringen att liksom tänka om och ställa om. Och som det nu är så vill man absolut inte göra det, utan man slåss med näbbar och klor för rätten att få hålla på med liksom extensivt trakthyggesbruk.
Jag vet. Ja. Men alltså jag, tyvärr är det ju så liksom att inte ens Miljöpartiet, tycker jag, liksom.
Jag vet inte. De säger nog, de har ju företrädare som har koll på de här frågorna, tycker jag.
Ja.
Och som jag har pratat med. Men sen,
ja, men det har de säkert, men i den liksom aktiva liksom, när de ska vara pragmatiska i politiken och sitta i den här regeringen och
jag tror att de väljer sina strider, och det här är kanske en sån strid som,
jag tycker det är lite konstigt,
men jag tror att det kommer bli ordentligt mycket, och det har ju också liksom flaggats för i media att den här striden om det här 100 mil långa skogsbältet längs med fjällkedjan, det är ju en ordentlig stridsfråga liksom, där Miljöpartiet och Centern står på helt olika planeter.
Men då pratar vi ändå en detaljfråga. Alltså om vi ska prata om skogen som helhet, så är ju just den fjällnära skogen en liten del av det.
Fast
som
den inte, är ju
det säger
symbol.
Ju inte att den är oviktig. Nej, jag säger inte att den är oviktig. Det har ett symbolvärde, absolut. Men tänker du att om man tar den striden och någonstans vinner den, att det skulle kunna få fullverkningar så att även resten av skogspolitiken skulle kunna...
Ja, därför att hanterar man den frågan på... Jag menar, alltså hur man hanterar den frågan och vilka modeller man använder för att lösa den. De modellerna är ju användbara även i andra delar av skogspolitiken. Men kör man på som Centern vill med liksom så här, inga nyckelbiotopsinventeringar och helt och hållet frivilliga avsättningar om man vill, eller kalavverkningar om man vill och så där. Jag menar, då är det ju liksom, då är det ju fritt fram att göra vad som helst liksom. Och stärkt äganderätt, det är ju det som det står ju i januariavtalet att man ska lägga fram ett förslag för stärkt äganderätt. Och där, återigen, alltså, det är ju helt som du sa liksom, jag menar, har man, jag vet inte, alla som äger en villa vet ju att man inte får måla den i vilka färger som helst eller bygga om den som man vill. Det är ju helt schysst. Eller om du driver ett industriföretag, du får inte bryta mot miljöregler hur som helst. Eller om du har ett tjänsteföretag, du gnäller inte över att personalen ska ha semester och 8 timmars arbetsdag.
Och då kan man ändå tycka att skogen är ju faktiskt en mycket, mycket större och viktigare fråga att reglera än hur du målar om ditt hus.
Ja, men den brukade vara en nationell resurs, och vi har dessutom då med bred samsyn för väldigt länge sedan tagit beslut i Sveriges riksdag om att produktionsmålen och miljömålen ska vara likställda. Och nu kan vi dessutom då ovanpå det addera då hela liksom skogens klimatnytta och rekreationsnyttan och liksom, jag menar, och då blir det blir jätteavigt alltså när några få enorma skogsbolag och då kanske liksom nå ett par 10 000 liksom skogsägare som är stora nog ska liksom deras åsikt om skogens värde ska vara allenarådande. Det blir jätte underligt. Då är ju äganderätten pervers, skulle jag säga. Då är den ju en rest från ett feodalt system och inte modern.
Ja, men alltså så är det ju.
Men du ska ju vara...
Nej, men
du ska ju inte tycka som jag här. Du skriver ju för borgerliga ledarsidor.
Nej, jag är inte borgerlig. Jag är oberoende liberal.
Ja, okay.
Nej, men allvarligt. Man kan vara liberal och ha liksom någon form av grundläggande... alltså som jag säger, jag tror på äganderätten. Jag tror på marknadsekonomi. Jag tror på sådana saker. Men jag ser också till exempel klimatkrisen.
Mm. Jo.
Och där måste man även som liberal vara pragmatisk och på något sätt utgå från fakta och forskning. Ja. Jag ser ingen konflikt där. Nej. Faktiskt.
Nej. Vad bra. Hör du, ska vi runda av detta avsnitt? Och mitt förslag är att vi gör det med... Du känner till Ellen Sundberg, eller hur?
Bjärme.
Ja, hon... Ja, jag tror jag såg henne första gången på så här, teatern i Östersund någon gång för jättelänge sedan. Då var hon liksom country-sångerska. Och nu har hon gjort en skiva med Bodin Malmsten
tolkningar.
Mm, som är jättefin ju. Och så tänkte jag att vi skulle lyssna på en låt från den skivan som heter Glenn Gould. Och då kan jag i samma veva också säga att jag har gjort en P2-dokumentär om just Glenn Gould som jag tror ska sändas 6 juni eller något sånt där.
Håll utkik efter
den. Som är en ganska utflippad dokumentär, tror jag. Men fin skiva i alla fall med Ellen Sundberg.
Vi lyssnar på den.
Mm.
Ett barn har ni hört. Han spelar med loviga vantar som Mozart ler i Montreal. Och på flygeln flickan dansar. Han är ett barn, Glenn Gould, som spelar in under flickans ben på en sten som han kan dela. Han hamrar som en karl tills flickan skriker, ta mig, snart finns jag inte kvar. Ta mig del för del, jag vill bli hel, jag vill bli hel. Barn, han ler med sina varma händer och delar med sig mera.